I Bibeln, som vi i den här församlingen har en syn på att är Guds ord. Vi tänker att och tror att och bekänner att Bibeln är Guds ord. Så står det i Hebreerbrevet i Nya testamentet så här, kapitel 11. Tron är grunden för det som vi hoppas på. Den ger oss en visshet om det vi inte kan se. Eller en annan översättning på samma text. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det som man inte ser. Det finns så mycket insikt i den här enskilda bibelversen. Så att egentligen så skulle jag ha mandat till att stanna här. Och så ägnar vi resterande 25 minuter till att vi alla sitter och tänker och reflekterar. Vad har det här ordet med mig att göra? På vilket sätt talar det här bibelordet in i mitt liv, min situation, min tro? Men jag ska säga lite mer ändå. Men jag tänkte så att när jag förberedde det här, att jag kommer att ta en liten paus så här i början på predikan. Där jag inte säger någonting. Utan det här ordet får stå där på skärmen i en liten stund. Och så kan vi alla tänka och fundera. Vad har det här ordet med mig att göra? I kapitel 11 i Hebreerbrevet, som det här ordet är hämtat ifrån, så finns det en uppräkning av en skara människor. En imponerande skara folk. Personer som nämns vid namn i det kapitlet. Och det finns lite olika tankar om och funderingar. Vilka var ursprungsmottagarna till Hebreerbrevet? Men klart är i alla fall att den som har nedtecknat de här orden, alltså driven och inspirerad av Guds ande, så har gjort det med ett syfte till att ägga och inspirera mottagarna att hålla fast vid sin tro. En tro som håller ut, som inte ger upp. Kapitel 10 så avslutas med uppmaningen till de som läser brevet att hör upp nu. Vi hör inte till de som drar oss undan och går förlorade, utan till dem som tror och räddar sitt liv. Syftet för brevmottagarna, det som de ska få reda på, är att de befinner sig i gott sällskap. De har alla någonting gemensamt med den här skaran som har räknats upp innan. Trons människor, som de kallas. Nämligen att alla de här för oss kända eller okända personerna så fick inte se alla löften som Gud hade lovat gå i uppfyllelse. Det hade de gemensamt. För i slutet på kapitel 11, när den här uppräkningen med människor som är föredömen i tron är gjord, så avslutas kapitlet med orden: ingen av dessa som genom sin tro hade fått Guds vittnesbörd fick se löftet uppfyllas. Gud har förutbestämt någonting bättre för oss, och därför ska de uppnå fullkomligheten först tillsammans med oss. Sista versen i kapitlet. Och ett annat syfte, tänker jag, som det här kapitlet vill visa på, är att det finns en länk, det finns en kontinuitet mellan de troende som läste brevet då, de här tronshjältarna som funnits och levt och verkat innan dem. Och samma syfte är det också för oss som lever idag, att vi, du och jag, ska bli påminda om att vi hör ihop. Vi hör samman med en skara som gått före oss. Som har trott, hållit ut i tro, som har kämpat trons goda kamp. Och att vi ska bli påminna att nu lever vi, och nu är det vår tur att kämpa den här trons kampen. Tro så går alltid hand i hand med uthållighet. Och den som läser vidare i nästa kapitel i brevet får se hur författaren fortsätter då att mana de troende till att de ska vara uthålliga medan de lever här i den här världen. Anledningen är väl att det är den här uthålliga tron som vi behöver. Om det är sant som det står där att tron är grunden för det som vi hoppas på. Att det är det som är grunden för vårt hopp. Då är tron någonting viktigt. Jag predikade ju om hopp förra söndagen. Framtidshopp. Och de här bitarna går ju in i varandra självfallet. Det är inget som man kan, det är inte helt olika saker, utan de hänger ju självfallet samman. Men när Bibeln talar om tro och beskriver tron, så är inte det att det handlar om ett allmänt så här tänkande att ja, jag tror att det kommer att bli så här eller så här, eller förhoppningsvis så blir det så här och så här. Utan den här bibliska tron som beskrivs, så är en övertygelse om att det som Gud har sagt, det Gud har lovat, det kommer han också att uppfylla. Det kommer att gå i uppfyllelse, alla löften, en dag. Inget kommer att utebli. Det är den typen av tro som Bibeln talar om. Det kom en textrad till mig, ett nutida försök till att beskriva det här med ord. Det finns en lovsångsledare som heter Micke Finn, jag tror det är han som har gjort den här sången. Jag tog med citatet där. Allt som du har sagt, allt som du har lovat, så kommer att ske, förr eller senare. Allt som är bestämt, det som står skrivet, så kommer att ske, förr eller senare. Allt som han har sagt är sant. En anledning till att människor på Jesus samtid kände igen och förstod att, och även vågade börja tro på att Jesus var Messias. Att Jesus från Nazaret var Messias. Han som skriften och profeterna pekade på i det som vi kallar för Gamla testamentet. Var delvis att han utförde de gärningar som de här gammaltestamentliga texterna vittnade om att Messias skulle göra när han kom. Och hos det judiska folket så fanns på Jesu tid en alltså väldigt utbredd så här Messias förväntan. Man väntar på Messias. Man räknar med att han ska komma en dag, och framförallt så längtar man efter honom. Man längtade efter Messias. Och en stor anledning till det här så var ju att Israel då, judarnas land, så var ockuperat under den här tiden, låg under romerskt styre. Och folket så upplevde ju en begränsning, men ibland också rent utav förtryck ifrån den här romerska ockupationsmakten. Och det är inte så konstigt att förstå att man längtade efter någon som skulle komma då. En messias som löftena pekade mot, som skulle komma och sätta dem fri. Befria dem ifrån allt förtryck och slaveri. Och så kommer ju Jesus. Men alla tog inte emot honom. Och man hälsade honom inte och gav honom det erkännande som han var. Alla insåg inte vem Jesus var. Jag ska inte fördjupa mig mer specifikt i det idag, men så var det. Men jag tänker att alla som på den här tiden, Jesus samtid, hade någorlunda koll på de här gammaltestamentliga löftena, måste ju ändå ha sett att Jesus uppfyller de här löftena. Jesus uppfyller de här profetiorna som fanns. Men som en av hans blivande lärjungar i början uttryckte det, kan det komma någonting gott ifrån Nazaret? Det var det som Jesus hade att jobba med i början på sin offentliga tjänst. Men ändå för folket på Jesus samtid att kunna ta till sig och acceptera det som var sant om Jesus, Vad var de tvungna att göra? Ja, de var ju tvungna att tro på honom. Det fanns ingen annan väg. Tro på det som hände och skedde runt omkring Jesus. Och det här skeendet så följer ju med hela berättelsen om hans liv i evangelierna. Att människor ställs inför valsituationen. Ska jag tro på Jesus och det han gör? Eller ska jag tvivla på honom och det han gör? Och det är inte annorlunda för människor idag. Eller hur? Alltså, bibelkunskapen så kanske är låg hos gemene man idag. Och förståelsen kring vad den här kristna tron är, den tro som vi har, den kan vara liten hos många. Men jag vågar nog lova att skulle du gå ut här på stan eller var som helst i Sverige och fråga folk, ställa den här frågan till folk: har du hört talas om Jesus? Eller har du hört talas om Jesus Kristus? Observera nu att det här är en annan fråga än att fråga: känner du Jesus? Det är två olika saker. Men att ställa den här frågan: har du hört talas om Jesus? Så vågar jag nu påstå att de flesta, om inte alla, som får den frågan skulle svara: ja, det har jag. Trots, alltså oavsett hur diverse undersökningar som säger att Sverige är det mest sekulariserade i världen, landet i världen eller inte. Trots det så kan jag ändå lova att finns det personer som aldrig har hört talas om Jesus, finns det personer som skulle säga: nej, det namnet har jag aldrig hört. Vem är han? Det är svårt att undgå Jesus. Jag menar, han dyker upp lite varstans. Han är på, ska man tro, det finns de som skriver om det, Gud återkomsten och så vidare. Och att det finns goda skäl för det här, att det är på G igen. Det andliga samtalet och om kristen tro framförallt. Det är inte lika tabu som det var för ett par decennier sedan tillbaks. Men som sagt, även om en person säger: ja, jag har hört talas om Jesus, jag läste religionen i skolan, eller jag läste någon tidning, eller råkade se en gudstjänst på tv när jag satt och zappade. Även om man säger att jag har hört talas om Jesus, så är det inte samma sak som att säga: jag känner Jesus. Och det här som vi kommer in i bilden, vi som är troende. Det här, vårt uppdrag finns till att berätta om Jesus så att kännedomen om Jesus ökar för människor. Så att Jesus inte bara blir någon som man har hört talas om, utan att Jesus blir någon som man börjar lära känna mer och mer. Här fick ni ett komprimerat svar kring varför den kristna församlingen finns. Tron är en gåva. Något som ges oss. Är inget som vi kan bygga upp i egen kraft. Man kan inte pumpa upp tron. Man går på ett andligt gym så där och nej, det funkar inte på det sättet. Men tron är, förklarar Bibeln, också någonting som kan öka. Det är någonting som kan växa hos en människa. Tillta, bli starkare. Så därför så kan tron, med andra ord, vara större eller mindre hos olika människor. Vissa personer kan äga en större tro på Gud och hans förmåga än andra. Inget konstigt. Men vad beror då det på i så fall? Ja, det kan ju vara flera faktorer som spelar in. Men en sak som jag med all säkerhet vet spelar roll är att ju mer en person släpper in Jesus i sitt liv, desto större tro brukar den personen få. Alltså, ju mer en person läser om Jesus i Bibeln, tar in berättelsen om honom, tar in Jesu egna ord och hans undervisning, ju mer en person tar tid med Jesus i bön, i hans närvaro, låter tankarna få gå till Jesus och det man har inombords, att man delar det med Jesus, att man bör, hur ens liv, inre liv, mer och mer börjar kretsa kring Jesus, desto enklare brukar det vara för tron som redan finns att bli större och starkare och växa hos den personen. Ju tydligare Jesus blir för oss, ju lättare verkar det vara att tro på honom, att räkna med honom i vårt liv och allt det som vi ställs inför. Vi lever här i tro utan att se, skriver Paulus i Andra Korinthierbrevet 5 och 7. Och det här stämmer ju. Och att inte ha Jesus med oss, att inte kunna se honom så här, fysiska ögon och fysisk gestalt, det är ju rent naturligt en utmaning för tron. Det är förstås rent mänskligt lättare att tro på någon person som man kan se framför sig och som man kan prata med så där och ställa en fråga, så får man ett svar direkt. Och ibland har jag hört det här, och det kanske ni också har hört eller tänkt själva, att var det inte lättare om man hade varit en av lärjungarna som var med på Jesu tid? Just att tänk om man hade fått vara med. Tänk om man hade fått vara en Jesu efterföljare, en Jesu lärjunge, samtidigt som Jesus fanns och levde. Man med egna ögon hade fått se då honom, man med egna ögon hade fått se miraklerna som han gjorde. Då skulle det väl ha varit mycket lättare att tro och lita på honom, om det hade varit på det sättet. Är det sant eller är det falskt? Jag tänker så här, att några som borde ha kunnat ge ett svar på den här frågan, så var ju lärjungarna, alltså Jesu närmaste lärjungar, de här 12 som han hade utvalt. Men när vi läser i Nya Testamentet så får vi reda på att de här männen långt ifrån hade ett så här tvivelfritt och problemfritt förhållande till Jesus. Jag nämnde om den här kommentaren, kan någonting gott komma ifrån Nasaret? Det var en av Jesu egna lärjungarna, Nathanael, som uttryckte det. Och Jesus fick re ut många situationer med lärjungarna där de var allt annat än trosvissa. Det är det här sammanhanget här när de får i uppdrag att de ska hitta fram mat till 5000 pers, och då undrar de hur i hela världen ska det här gå till. Inte så konstigt kanske, men så gjorde de. Vi har den här berättelsen när det blev storm ute på Genesaret, och de hade ju varit med Jesus ett tag och sett vad han gjorde, men ändå blev de livrädda. Hjärtat bedrunknar, var det enda de hade i tanken där. De bråkade om vem som var störst och vem som var förnämast bland dem. Och när de satt och återberättade, eller Jesus frågade dem vad folket sa om honom, och då gav lärjungarna lite svar tillbaka så där, men själva så vågade de inte svara på frågan när han då kontra med: och ni då, vem säger ni att jag är? Så då briljerade Petrus kort därefter, och sen, men strax därefter, så får han höra att han blev djävulens redskap. Så de hade inte det så lätt. Och de förnekade Jesus, svor att de inte kände honom. Fast Jesus tydligt hade sagt till dem att han kommer att uppstå. Han kommer inte att förbli död. Han kommer att uppstå. Han hade tydligt sagt det här. Så fanns det de mitt ibland dem som sa att: nej, får jag inte? Jag måste som få kolla här. Har han hålen i händerna? Och går det att sticka dem och se att det är han? Och hur ska vi tänka om det här då? Är det befriande att de hade svårt att tro, eller ska vi vara glada över att Jesus inte gav upp? Och tänka att åh, nej, nu orkar jag inte med det här gänget längre. Men han gav inte upp, tack och lov. Och han ger inte upp med oss heller. Men vi möter också i Nya Testamentet personer som faktiskt får ett omdöme av Jesus att de hade en stor tro, eller att deras tro hjälpte dem på olika sätt. Och vissa av de här så hade sett Jesus på nära håll på samma sätt som lärjungarna. Men det finns också personer som faktiskt inte hade sett honom alls, men som ändå hade fått en stor tro på honom och vem han var. Och vi ska se på ett sådant exempel, hämtade från Lukas evangeliet kapitel 18. Och det är den här berättelsen om den blinda tiggaren som vi fått reda på heter Bartimeus eller Bartimaios, beroende på vilken översättning. Vi läser texten. När Jesus närmade sig Jeriko satt där en blind vid vägkanten och tiggde. Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nasaret gick förbi. Och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Det som gick främst sa åt honom att vara tyst, men han ropade ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa till dem att leda fram honom. Och då mannen kom närmare frågade Jesus: vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade: Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa: du kan se igen, din tro har hjälpt dig. Genast kunde han se, och han följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det sjöng Guds lov. En välbekant bibelberättelse för många av er, tänker jag. Och jag menar, det finns flera saker i den här berättelsen som inte alls är något anmärkningsvärt. Jesus var ute och vandrade med lärjungarna. Det gjorde han ganska ofta. De kom till Jeriko i det här fallet. Det fanns en blind tiggare som satt och tiggde för sin brödföda och för att klara livet. Inte heller det var något konstigt. Det här förekom. Det var en vanlig syn på den här tiden i Israel. Bartimeus respons dock så hör inte till vanligheten. Och man märker också i texten att hans högljudda och som påstridiga respons gjorde en del folk runt omkring besvärade. Och det finns också två anmärkningsvärda uttalanden i den här texten. Jesu ord: vad vill du att jag ska göra för dig? Och det här andra: din tro har hjälpt dig. För det första, borde det inte vara självklart att den här mannen som är blind vill få sin syn tillbaks? Jesus utgår ju inte från det, utan han ställer ju faktiskt den här frågan: vad vill du att jag ska göra för dig? Jesus tvingar aldrig sin frihet som han har att erbjuda på människor. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara. Det kommer att fortsätta att vara ett fritt val som människor själva får välja. Som människor själva får ge en svar till. Den här frågan rör oss alla och den kommer att vara aktuell så länge vi lever. Vad vill du att jag ska göra för dig? Men Bartimeus vet vad han vill och han går inte tyst tillväga. Han ber om att få sin syn tillbaks och Jesus ger honom synen tillbaks. Och sen så säger Jesus: din tro har hjälpt dig. Bartimeus hade uppenbarligen tro på Jesus. Det faktum att när han får höra talas om att det är Jesus som kommer på vägen, och ropar: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Så får vi reda på hur Bartimeus tro var. Davids son så var ett messias namn. Och det faktum att Bartimeus kallar Jesus för Jesus, Davids son, så visar på att han trodde att Jesus är messias. Och den tro som Bartimeus hade på Jesus så gjorde honom också mottaglig för allt som Jesus hade makt till att ge honom. Din tro har hjälpt dig. Bartimeus måste på något sätt ha fått höra talas om Jesus innan. Och det han hade hört hade han tagit till sig och satt sitt hopp till. Han satt ju där utanför Jeriko, dag ut och dag in. Folk passerade och han hörde väl, brukar säga, att får man ett sinne, om man ett sinne försämras, så kan de andra sinnen kompenseras och bli starkare. Så där. Och han hade ju inte synen kvar då. Så kanske blev han extra uppmärksam och hörde vad som för sig gick och lyssnade på samtalen, lyssnade på folket som passerade honom. Och kanske så hade han hört människor runt omkring honom som hade passerat honom prata om saker som de hade hört om Jesus. Exempelvis då hur han hade botat människor ifrån olika slags sjukdomar och tillstånd. Och det är ju inte långsökt att tro att om Bartimeus hade hört sånt här tal om Jesus och sen börjat tro på honom, att om det fanns någon som skulle kunna förändra hans livssituation, om det fanns någon som skulle kunna ha möjlighet till att förbarma sig över honom, om det fanns någon, inte minst, som skulle ha makt och möjlighet till att ge honom hans syn tillbaks, så var det Jesus. Bartimeus hade fått tro på Jesus, och när Jesus väl kom, då var han redo. Det är väldigt skönt som förkunnare så här att komma ihåg att man behöver aldrig komma med någonting nytt. Ibland kan man känna pressen på det. Jag kan väl tänka framförallt de som har hållit på med det här längre än vad jag har gjort. Att man kan känna den här pressen att man, och nu kanske man borde förnya sig och komma med något nytt och någon ny intressant vinkel och allt det här. Men det är inte det uppdraget vi har fått, utan vi har alla uppdraget till att komma med evangeliet och föra vidare evangeliet. Och jag tänker så här att evangeliet är enkelt. Alla kan förstå det. Det är det som är så fantastiskt. Och om vi tar den sista bilden där som en avslutning, så är det inte konstigare än så här, menar jag. Att mer av Jesus så leder alltid till mer tro. Och mer av Jesus så kan man få på olika sätt. Vi har ju Bibeln som tema, och det är en väg. I Bibeln så får vi reda på om Jesus. Vi läser om Jesus i Bibeln. Jesus blir tydlig för oss i Bibeln. Och ju tydligare Jesus blir, desto verkligare blir han ju förstås. Och då får vi mer. Han blir mer en del av vårt liv. Och då brukar det av sig själv, tron följa av sig själv på något vis. Ju verkligare Jesus är, desto lätt för oss. Desto lättare verkar det vara för en människa till att tro på Jesus. Så jag låter det få bli slutordet för den här gången. Vi ber. Tack Herre för att du har uppenbarat dig själv för oss på olika sätt. Inte minst så låter du oss få förståelse kring vem du är och hur du är i ditt eget ord, Bibeln, som vi har fått som en gåva till att förvalta. Tack Herre att du i bibeltexterna genom din helige ande som du har gett oss kan bli levande och tydlig för oss. Att vi kan få se dig och förstå vem du är och hur du är. Och att vi också ser att det finns en angelägenhet från din sida till att vilja vara, verkligen vilja vara våran frälsare, våran herre och kung, men också våran vän. Att du kommer oss till mötes, Herre. Jag ber för oss alla. Vi är alla i behov av tro på ett eller annat sätt. Tack Herre att du verkar med din ande i vår gemenskap. Bland alla som har kommit hit idag. Alla som finns här runt omkring. Att du ökar tron och du ökar hoppet när vi får se dig, Jesus Kristus. För du är vägen och du är sanningen och du är livet. I Jesu Kristi namn ber jag. Amen.